Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag tycker att du är en sån himla fin och bra mamma, och jag tycker att det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt och det kommer från någon man tycker så mycket om, och man känner, tack dotter, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det.
Om
några veckor kommer ett avsnitt av Värvet med skådespelaren Hedda Stiernstedt som i sitt sommarprat tog upp en barndomsvän som hon tappat kontakten med och som låg där och liksom pockade på Heddas uppmärksamhet i år efter år. De flesta av oss har nog något i livet som liksom just propsar på uppmärksamhet. Kanske är det en tanke om en annan karriär, att bo någon annanstans eller en människa som försvunnit ur ens liv och det finns något oförlöst i det. Babben Larsson har just precis en sån där följetong i sitt liv och vad det är, ja det kommer vi till strax med komikern som gissningsvis jobbat mer än de flesta. Om inte annat för att hon började på 80-talet nästan innan stand-up ens fanns. Nu ser du henne i Bäst i test i tv bland annat, men hör henne framförallt i Värvet avsnitt 572. Här är Babben. Du, nu kör vi igång då.
Ja, okej. Okay.
Och då ska vi säga att vi har mycket saker emot oss idag.
Ja, idag är tingen är emot, så kan man säga.
Ja, ja. Till exempel är du dunderförkyld.
Ja, stämmer bra. Eller slash har jag blivit allergisk på gamla dagar, det är oklart, men eftersom jag aldrig har varit allergisk tidigare mot pollen och sånt så tror jag att det är en förkylning istället.
Men du...
Jag är inbillningsfrisk just nu.
Ja, och sen ska vi också säga att innan jag ställer en följdfråga på det här med allergin så ska vi också säga att i alla fall för en liten, liten stund sen så var det en väldigt, väldigt aggressiv lövblåsare eller trädbeskärare, vad det nu heter, arborist ute på gården och härjade. Så att ljudmässigt kan det vara lite dåligt och jag sitter med gummihandskar för att jag har fått någon hudåkomma. Så att det är en blind leder en lytt.
Sjukstugan.
Ja, lite så. Men jag tänkte på en sak, det här med... För du har ju varit allergisk förr mot pälsdjur och så gick det liksom... Och det hade ju med ditt psyke att göra.
Ja, och det är jag rätt övertygad om att det hade.
Så kan det vara så att din kropp nu försöker säga dig någonting med den här nya eventuella pollenallergin då?
Att jag inte ska vara utomhus, menar du? Det skulle passa mig perfekt, för jag är ingen utomhusperson egentligen. Det är mysigt att vara i trädgården och sådär, men jag tycker inte om att äta utomhus eller hänga utomhus speciellt mycket eller sitta på en filt på stranden eller i en park, utan jag gillar att vara inomhus.
Mm. Ja. Mm. Ja, vi får se hur det går då med din allergi.
Ja.
Men, och du har nässpray med dig.
Jag har nässpray med mig och jag har fått te, så tack.
Mm. Och te och kaffe. Du... När vi sågs första gången för 11 år sedan, då var du precis färdig med din bucket list.
Ja, just det.
Och där stod det, vad jag minns, att du skulle göra tv-program.
Just det, var hosta ett eget tv-program, ja.
Mm. Och så stod det också att du skulle ha en egen föreställning som inte skulle åka runt utan den skulle vara i Stockholm.
Den skulle ha premiär i Stockholm, ja.
Okay.
En stor premiär i Stockholm, ja.
Båda dem hade du bockat av då, precis.
Stämmer.
Och så sa du, ja, men jag får göra en ny. Blev det någon sån?
Nej, inte lika uttalet tror jag som den första listan, för den var väldigt tydlig så här, utveckla en ny föreläsning, skriva en bok, hosta ett program, ha stor premiär i Stockholm och lite sånt. Allting var ju jobbrelaterat då. Jag tror inte att det är så uttalet nu vad jag vill göra framöver, utan nu är det mer go with the flow. Jag tar de förfrågningar som jag tycker att jag får, att det pirrar till lite, det här känns kul, det här vill jag göra. Och jag har väl vissa saker som jag vill liksom genomföra, men som plattan nu som kommer till exempel var en typisk sån sak som jag ville väldigt gärna göra, en platta med mitt band. Och precis när pandemin bröt ut så fick jag också ett skivkontrakt hos Micke Leander nere i Visby som har ju, ja, spelat in Gud och alla människor och fullt med guldskiva på väggarna i Sandkvie-studion där. Och så att pandemiåren blev ju då dels att skriva den här boken som kom förra året och dels att skriva texter, repa in och spela in den här plattan och jobba med den. Så det har varit de här långprojekterna som ändå har räddat mig från det totala vansinnet när man blir helt sysslös och inte kan ut och gigga nästan alls, utan bara spela in lite tv då och då som du blir då.
Alltså där vi var då i det här eventuella vakuumet som uppstår då när man har liksom uppnått de här målen som har förutsatt sig. Blir det tomt då?
Alltså tomt var det ju inte eftersom jag fortfarande hade väldigt mycket jobb och kunde åka runt och jobba och så. Utan jag hittade väl på nya projekt helt enkelt. Jag hittade på den här Expedition Babben som tog 4 år att genomföra och ganska mycket tid att förbereda också. Och sen dök ju Bäst i test upp så småningom här och har hållit mig sysselsatt. Och nu har jag även jobbat med mot Sverige så att jag har ju... jag har föreläst ganska mycket så att jag har absolut haft att göra.
Okej, och du satte på bak och fram. Hann du göra allt du ville?
Nej, jag ville stoppa hissen, alltså trycka på en...
Fuska som vanligt, ja. Men Ankan, hissen gick för fort, sa du. För du hann bara klä av dig, men inte på dig.
När man väl gör en bucket list på jobb och... Då spänner man ju bågen. Jag menar, jag trodde ju inte i min sinnesvärld att jag skulle lyckas genomföra alla. De var som mål ska vara. De var liksom modiga, inte omöjliga, men ganska tuffa att uppnå. Och framförallt så är vissa saker utom ens eget... Jag menar, jag kan ju inte bestämma att jag ska få en talkshow på tv. Den positionen hade jag absolut inte då när vi pratades vi för 11 år sedan. Men saker och ting händer och då är det ganska fantastiskt att det är någonting också med när du gör en lista på vad du vill göra. Eller om du går på ett jobb och vantrivs som jag har gjort ibland och så tänker du, jag skulle vilja göra något det där istället. Då är det som att du lägger ut en annons på något slags intranät som andra kan läsa av. Mm. Jag har ett bra exempel på det om jag inte drog det förra gången, men skit vart det 11 år sedan folk har glömt det. Jag var på rea på Hamburg Börs och trivdes jättebra där i 7 säsonger. Sen kände jag, jag kanske ska göra någonting annat. Jag skulle vilja sjunga mer. Jag skulle vilja sjunga mer med storband. Jag uttalade här, jag säger det till min man. Nästa dag ringa 3 kapellmästare oberoende av varandra och undrar om jag vill komma och gigga med deras storband. Och han gjorde precis som du, han bara skakade på huvudet och sa, alltså det här händer bara dig. Ja. Men jag har någon slags tillit till att om det är rimligt och det är, det låter flummigt att säga meningen, men att det är nästa steg för dig och du tänker det, uttalar det och önskar det väldigt starkt, så är det som att andra på något otroligt flummigt sätt kan fånga upp det här. Mm. För det har hänt mig så många gånger så till slut så jag kan tro längre att det är en slump faktiskt.
Det är magiskt tänkande, va?
Ja, och det är det ju. Mm. Fast det är ju också affirmativt tänkande, vilket jag tror på det vis. Att affirmerar du saker så är det en större målinriktning och energi åt det hållet som gör att det kanske också hända.
Ja, men och sen så blir det lite grann också, nu har ju både du och jag, framförallt du såklart, men man har liksom innesten och privilegiet att bli tillfrågad om att vara med i olika sammanhang.
Så är det absolut.
Och jag kan tycka att det är svårt om man då inte har något slags, alltså vad bucketlisten är ju en riktning.
Ja, det är en riktning.
Och det som händer då är ju att man tackar nej till saker som inte går i den riktningen.
Ah.
Jag fick en förfrågan igår om jag ville vara med i ett slags lekprogram i tv.
Mm.
Och så sa min manager ja. Och så sa en annan person som jag litar på ja, gör det. Och min tjej sa ja, gör det. Men jag kände i hela min kropp att det här är inte rätt för mig.
The gut feeling.
Exakt.
Och den är så viktig.
Ja.
För så fort du gör någonting för att det är bra för din karriär, det är ett bra sammanhang att synas i, det där är en chans, men du känner själv, fast jag är egentligen inte bekväm, jag är egentligen inte sugen på det, eller rent utav, det här kommer inte att bli så kul, även om det är ett bra sammanhang att synas i. Då är det nej i min värld. Mm. Det spelar ingen roll om det är bra betalt eller om det är mycket tittare. Är det fel så är det. Mm. Det säger jag också ibland till yngre kollegor som är på väg att starta upp sina karriärer. Att det är ingen idé att du är med i program där du ramlar i lera och får massa äpplen i huvudet om det är komiker du vill bli. Då ska du försöka hitta program där du kan vara rolig och visa att du är det. Och inte att det blir på din bekostnad bara för att du är med på tv. För det det gagnar inte det du vill liksom.
Men har du varit lite så där också återhållsam med dig själv? Det lustiga är ju också att man tänker på något sätt då kanske som up and coming komiker, eller i mitt fall så där att man känner sig lite bortglömd. Aha. Och då blir man smickrad över den där frågan och sen så tänker man att ja, men det här det är väl bra att folk kommer ihåg att jag finns.
Aha.
Men folk, alltså så här, man ska ju också hålla på med det här i, ja, i ditt fall kanske då 15-20 år till.
Oklart, ja. Om jag håller på så länge till.
Ja, och det i mitt fall inte. Då kanske 30-ish. Liksom.
Ah, okej.
Okay. Nej, inte 30, va? Jag är så delusional. Säg 20 år till.
Ah, okej.
Okay. Ja. Så att man, alltså det kommer komma andra chanser som är mer rätt.
Det kommer det absolut, och återigen, det finns så många sätt att hålla sig top of mind idag. Du behöver inte, TV kanske är ett av de sämre sätten faktiskt. Därför att idag så kan du nå ut på ett annat sätt med sociala medier och så vidare. Så att det är en bättre väg att gå, just för yngre kollegor tycker jag. Men jobb med TikTok, jobb med Insta och gör sketcher, gör roliga grejer, kommentera dagsaktuella saker, lägg ut din publiksnack och så vidare, så får du samma effekt, men du når mycket mer precis din målgrupp och den växer organiskt liksom. Istället för att du kanske är med i ett lekprogram där du inte riktigt är superbekväm, men det är ett bra sammanhang, men samtidigt så känner du inte riktigt att det här var din grej liksom. Och då blir det lite snedträff, tror jag. Och sen att jag är återhållsam låter lite roligt, eftersom många kommenterar, du är ju överallt liksom. Men då vet de inte mycket jag tackar nej till faktiskt. Jag tackar nej till ganska mycket saker.
Mm. Ja. Det var väl där någonstans som jag ställde en halv fråga till dig. Liksom, om du har känt att du har kunnat vara taktisk, att så här, ja, fast nu ska jag ut på turné, så nu kanske det är bra att vara med i går kväll, så att säga.
Ja, kanske intervjuer. Det har absolut, för det är ju promotion. Mm. Jo, men så är det. Men jag tänker mer på det här när du ska leka.
Så att säga, bli en kändis. Inom sitt,
ja, lite så.
Då för 11 år sedan när vi såg så nämnde du i en bisats så här, för vi pratade lite om pengar och så sa du att det var inte din drivkraft.
Ja.
Har du kläm på vad din drivkraft är?
Ja, det är, jag är helt lustdriven. Jag gör vad fan jag har lust med, och har jag inte lust så blir det ett nej, för då blir det inte bra. Lite så. Det är en bra egenskap många gånger, därför att jag driver mig själv väldigt hårt ifall jag verkligen har lust att göra någonting och kan jobba långa timmar och offra mig och verkligen ge mig hen. Men när jag börjar vantrivas och det ska vara, så är det ingen bra egenskap, för att då är det dags att lätta liksom. Men jag, för mig har det varit en bra drivkraft. Det och sen att jag såklart bekräftelsehora som alla andra är i min bransch. Jag vill ha respekt från mina kollegor, jag vill att publiken ska uppskatta det jag gör och att jag ska få liksom feedback på det som helst är positiv då. Det och så lusten och att jag verkligen kan njuta av att göra saker ordentligt, att jag gör jobbet. Mm. Jag får en väldigt tillfredsställelse av det. Jag vet att jag har förberett mig så mycket jag bara kan. Jag gillar den känslan.
Bekräftelsen då?
Jo, ja. Men den är också viktig.
Ja.
Ja, såklart. Framförallt tror jag att en stor drivkraft hos mig, det är att jag får respekt av kollegorna, att de tycker att jag gör ett bra jobb. Det tror jag är viktigt. Vet jag är viktigt för mig.
Mm.
Och såklart så är det också väldigt trevligt och bra för mig om min publik tycker om det jag gör. Men jag anpassar dem. Det är inte så att, alltså, jag säger skämt jag själv tycker är rolig och hoppas att det ska landa väl hos publiken. Det är inte så att jag tänker det här tycker nog min publik är kul. För då skulle jag vara illa ute, tror jag. För då tappar jag min egen avsändare och min egen tratt liksom, som jag ska skicka ut grejer igenom.
Ja, och är det någonting man väl kan konstatera, så är det att din humorkompass uppenbarligen funkar rätt så bra.
Ja, det gör den. Ja.
Det finns empiriska studier på det. Så
det finns det genom åren. Jag har ju ändå haft karriär sedan när började jag? 88. Mm. Så det är ju 35 år liksom.
Men samtidigt, förra året så gick du ut och sa att du är färdig med stand-up.
Ja, lusten avtog. Mm. Och det beror mycket på att jag inte kan turnera just nu, för jag strul med en fot som har mycket artros. Och jag tycker, när jag är bra i form med stand-up, då jobbar jag i alla fall minst 3 gånger i veckan. Och kan jag inte göra det på grund av just att den här foten tål inte den belastningen att turnera. Och jag gör ju helst shower som är kanske 1,40. Och om jag inte pallar det, då är det bättre att jag inte gör det, känner jag. Utan då tar jag en paus och försöker få ordning på den här foten på olika sätt. Och sen får jag säga, nu har jag svagt ögonblick att lova att vara med på Raws 20-årsjubileum i höst. Men det kände jag också var, det var lite så här, fan vilket kul sammanhang. Avicii Arena är inte jättekul att jobba i så, men det är roligt att vara det här gänget och visa upp bredden i svensk stand-up ifrån 20 år och framåt liksom. Så, och jag tycker också Mårten Andersson sliter hårt år ut och år in och får ta en del skit lite och få skylt. Han är en duktig komiker själv, och framförallt så är han en jädra driven arrangör, och det ska han ha, tycker jag. Mm. Så att jag tänkte, ja men okej, jag gör några förgig till det här gigget då, så att jag kommer lite i form, skriva lite nya skämt och liksom är på hugget när vi väl står där. Sen tar jag ett nytt beslut efter det. Men det beror helt på hur kroppen svarar liksom under hösten här.
Hur mycket förväntas du göra på Raw?
Jag tror alla gör 20 minuter, och det är ju liksom, det ska inte vara något större problem.
Nej, det förstår jag. Men Babben Larsson och en stol on tour?
Jo, det kan man ju göra. Men jag gillar att gå omkring och ha energi i min stand-up. Jag vill inte sitta på en stol. Det funkar bättre när man sjunger jazz, tycker jag. Man sätter sig i en ballad och man liksom stillnar av och fokuserar lite. Men i stand-up blir det lite... Jag har sett en sån sitt show som fungerade ganska bra faktiskt. Och det var hon, vad heter hon? Princess Leia. Hon som spelade i Stjärnornas krig. Mm. Hon gjorde en jävligt rolig show där hon satt ganska mycket i en soffa. Hon var barfota, det var som ett vardagsrum. Och så ibland gick hon upp och hade någon stor häftig så här tavla där hon kartlade alla vem som var ligger med vem i Hollywood och hur de hade intrigerat på olika sätt. Så var fruktansvärt roligt. Men hon satt ner ganska mycket, och jag kan tänka mig att hon kanske också hade strul någonstans med hälsan som gjorde att hon inte ville stå hela tiden. Då.
Carrie Fisher,
där kom det, yes. Mm.
Jag googlade inte ens, ska jag säga.
Nej, det gjorde du inte. Nej, den kom, du bara tittade på mig och så kom det till dig.
När vi såg sist också så pratade du om någonting som jag tyckte lät så jävla härligt. Och det var ju det här med att undervisa i stand-up.
Ja.
Har du fått göra det någonting på sistone?
Jo, det har jag. Jag hade en kurs i Göteborg i höstas. Jag hade en på Norra Brunn här i januari. Just nu så hjälper jag Anis Dondemina med hans nya show. Och har även en annan komiker som kanske inte vill gå ut med att jag hjälper. Hen, som jag också tittar på gig som inspelade och ger feedback, och så ses vi ibland sådär. Mm. Så det gör jag, och jag är ju lite den här paying it forward-generationen nu liksom. Att även om inte jag står på scenen själv så kan jag definitivt, jag ska även jobba med regi på en show i början på nästa år. Så att jag ser ju att jag kan fortsätta vara kvar i genren, men just att skicka ut andra på fältet.
Hur är du som regissör då?
Jag är ganska rak. Uppmuntrande men rak. Det här är ju ett riskjobb. Du måste våga ta risker. Så att mitt jobb som regissör är att ingjuta så mycket mod så att komikern tar de här riskerna, släppa sargen, testa förslagen och gör det fullt ut liksom. Så där brukar jag ligga. Men jag lindar inte in saker om jag säger att det här är ett så pass allvarligt manér så att det stör din kontakt med publiken till exempel. Mm. Då jag är inte rädd för att säga till. Det förtroendet måste finnas liksom mellan regissör och den man jobbar med. Men när det är lite mer nybörjare så får man vara mer, man får vara lite listigare, lite mer pedagogisk och snällare. Så är det ju. Man måste ju anpassa till vilken nivå den här komikern ligger på.
Fan, jag måste säga, nu när jag har liksom researchat dig så gott jag har kunnat, jag blir så fruktansvärt sugen på att stå på scen.
Okej, ja.
Men problemet för mig har alltid varit att skriva skämten.
Ja.
Jag tycker, jag har inte, jag kanske ingen självinsikt. Men att stå där och liksom leverera det jag då har, ja, även om det inte är så bra, det tycker jag väldigt mycket om.
Ja.
Men att skriva, fan vad svårt det är.
Ja.
Men då har jag tänkt att det är väl för att jag inte gör det tillräckligt. Jag har liksom aldrig riktigt gett, alltså jag började för sent. Jag hade liksom familj.
Det är väl aldrig för sent?
Nej, det är väl inte det kanske, va?
Det tror jag inte. Däremot så kanske du inte haft något mål. Det kanske är precis det vi pratade om i början. Mm. Vad är mitt mål? Ja, om ett halvår ska jag ha 15 stabila minuter. Då jobbar du mot det på ett annat sätt än att ja, det vore bra om jag skriver lite nytt den här veckan. Det, då skjuter du lite åt höger och vänster. Men om du har ett mål att du ska få ihop de här minuterna och det ska ta den här tiden, då börjar hjärnan jobba åt dig. Du sätter på dig komikerglasögon, då börjar säga konstiga saker på stan och som du då kan liksom omvandla till comedy. Och jag tror det är det som är mycket hemligheter, för att jag skriver också i skurar. Om jag vet att ja, men nu är det terminstart eller nu ska jag ut på en turné, då sätter jag på mig mina glasögon och så skriver jag. Det är lappar och det är anteckningar, mobiler och det finns liksom överallt. Och sen samlar jag ihop det här, skriver ner allting utan att värdera det. Och sen börjar jag para ihop det så att det blir rutiner då. Ja men gud, det här handlar ju om. Och sen om man dessutom drar in den här grejen så blir det också ännu mer absurt liksom. Och då har jag ett tydligt mål att jag vill ha 20 nya minuter den här terminen som jag är ute och åka med, för att jag kommer kanske komma tillbaka till klubbar där jag precis har varit. Och då tänker jag att jag står och kör samma 30 minuter, utan då ska det ju vara förnyat helt enkelt. Och även om det materialet inte i början känns lika starkt som det jag precis har kastat då, så måste man ändå, det är ju risk, stor risk, stor vinst. Jag menar, om jag åker och tittar på en komiker jag gillar vartannat år och det är samma material, då kommer inte jag att åka den tredje gången. Jag tycker att det är ganska självklart. Mm. Men gud vad du snusar. Jag måste adressera det här. Jag tror du stoppar in en varannan minut.
Ja, någonting sånt. Ja.
Okej, okay, då
det,
vet vi det.
Det tycker jag har.
Jag förstår.
Men det är framförallt när jag intervjuar. Men jag gör det också, har det visat sig. Jag har gjort en tv-produktion nu. Och då har, nu vet bildproducenten när jag börjar fumla lite, då ska de ligga på gästen så att jag ska hinna byta. Men det skulle vara svårt och ja, jag vet inte hur jag gör riktigt.
Nej, jag förstår. Live. Men hur klarar du att stå och köra stand-up i 10 minuter utan att byta snus?
Nej, det tror jag inte. Ja, om jag skulle göra det nu, då skulle jag nog behöva göra det.
Jag förstår.
Ja.
Ja.
Men det är ju lite så här, jag har ju traumatiskt stand-up. Det var kanske då luften gick ur mig. När jag åkte ner till Malmö och skulle göra ett gig,
ja,
på den här otroliga Babel. En så himla fin scen.
Aha, okay.
Jag var först ut, vilket var lite otacksamt för jag var så orutinerad. Och ingenting funkade.
Nej.
Inga skämt flög.
Nej.
Och då blev jag så nervös så jag sänkte en flaska Ramlösa. Då fick jag skratt på att jag drack den för snabbt.
Okej.
Okay. Sen åkte jag hem till Stockholm.
Och har inte kört sedan dess eller?
Det blir en bättre historia om jag inte har kört sedan dess.
okay.
Så låt oss säga det.
Ja.
Men det är svårt. Det är så himla lockande. För det är ju någonting. Det är ju så himla rent med stand-up. Det är en så vacker konstform.
Det är ju det. När det fungerar. Och det är så hemskt och jobbigt när det inte fungerar. Jag menar, jag har ju också gig som inte fungerar. Jag hamnar i ett sammanhang som är fel eller på något sätt. Bara för några år sedan var jag med på en inspelning och slängde i brunnen där jag hamnade i en cast för kvällen som inte alls passade mig. Och så jag och en annan komiker som kör med i Middle of the Road. Vi bombade och både två åkte hem var och en i en taxi och tänkte, vad kan jag mer än det här, för nu är jag slut liksom. Men det var ju att publiken var så inriktad på några andra komiker som var där och de hade köer liksom hela eftermiddagen för att få komma in och se just de här komikerna. Och då
jävla Jonathan Unge.
Nej, det var inte främst okay. Det var precis efter det här drivet mot Simon och
Mr. Cool.
Ja, Mr. Cool, precis. Och så deras publik står ju mangrant på gatan därför att det var någon frimicklare på Söder som hade hotat med att komma dit med sina anhängare och förstöra hela tv-inspelningen. Så det var civil, polis i publik. Alltså det var så fel style, allting. Mm. Och det var så otroligt exkluderande stämning bakom också. Men jag tänkte, det är skitvart. Bara jag kommer in och är med publiken så ordnar jag sig. Nej, det gjorde det inte. Nej.
Blev du bortklippt?
Ja, det var en grej de ville ha med som jag sa, nej men det där vill inte jag ha med, för det var ett påhopp på kungen och det är så onödigt liksom, det funkar skitbra live men det behöver inte gå ut på tv. Ja men vi har aldrig liksom advokater som behövs, ja så, men det är inte de som håller sig inom pressen efteråt, så att de tar med en liten grej. Mm. Om att bajsa i Kenya, det tyckte de var lite kul. Mm. Att man är dålig i magen när man är ute och åker i Afrika. Men annars så... nej, de bara... Det var verkligen inte deras humor. Och jag fattar det. Men nästa gång jag kom till några brundetoner i vecka, för jag hade annat att göra emellan, då fick jag så här skakningar när jag gick in bakvägen genom sändningången. Då liksom... Ja, posttraumatiskt stressa mig fan, för det var så jävla jobbigt att bomba. Och det är det, och jag förstår precis din upplevelse när du åker hem. Det är någon känd komiker som måste prata om det här. Du står på scenen, ingenting fungerar och du faller och du går av och ingen möter din blick och du fortsätter att falla. Du sätter dig i taxin, ingen pratar med dig och du bara går igenom det här katastrofgigget och du faller och kommer hem och ingen kan liksom... Du landar aldrig, du bara ramlar. Precis så känns det om bombe. Det är som ett bottenlöst hål som det tar ett tag att krabblas upp ur det.
Det är ju intressant tycker jag att jag menar, du som ju då har miljontals gig bakom dig där du faktiskt har absolut inte bombat. Mm. Men ändå så ramlar du i den där gruppen då.
Du är aldrig bättre än och så vidare. Mm. Det är så. Det är verkligen så. Sista referens gäller. Mm. Och vad det är ett pissgig, då är du en dålig komiker. Alltså i hjärnan. Det är ju ett hjärnspöke helt enkelt. Du kan snacka med det hur mycket du vill, men rädslan att du ska misslyckas igen tar ett tag att komma över. Mm. Och det tar ett tag att få ner det på liksom en vettig nivå, den här skräcken. För den tar ju över alltihop. Gud, tänk om jag hamnar där igen. Tänk om jag är slut. Tänk om det här, du vet. Nu ringde jag den andra komikern som inte jag hann att se den kvällen, för jag skulle upp tidigt nästa morgon. Som jag också hade hört hade bombat. Så vi kunde tillsammans debriefa den här kvällen och kom fram till och få ner det på en rimlig nivå. Och han hade lite flyt, för han kunde göra ett nytt gig nästa kväll och då var det den vanliga publiken och allting flög igen. Men jag, för min del tog det några veckor innan jag var tillbaka. Och det var inga roliga veckor. Det var jobbigt.
Nej, men det är väl det som är tricket, va? Att du måste upp i sadeln så fort det
så
går.
Så är det ju. Mm. Det var inte så att jag strök resten av säsongen. Utan jag vet ju att this too shall pass, för att använda en otroligt sliten. Men ändå rättvis klyscha för hur det här fungerar. Det kommer ju att gå över. Om du bara sansar dig, försöker vara lite mindre skräckslagen inför att det har hänt och att det kan hända igen, så kommer det att flyga nästa gång. Det, jag menar, sån erfarenhet har ju jag. Men det, du måste ta ett rejält resonemang med den här ångesten. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag är lite nyfiken på vad som upptar din energi just nu.
Just nu så har jag väldigt mycket fokus på plattan som ska släppas. Mm. Så att just nu så är det mycket att skriva booklet, för vi ska även göra den som säger det. Att bestämma omslagsbild, att lyssna på de senaste mixningarna. Vi ska spela om en, vi ska göra om en låt, vi ska ändra tonart på den, så det ska vi göra i maj här. Det lägger ganska mycket, och sen ska jag även trycka upp min första bok själv, och det visar sig, det är lite paperwork och lite olika nytt ISBN-nummer och allt sånt här, och du måste ändra omslag och försäljningsblad och sånt, så att det är det jag jobbar mycket med just nu. Och Anis jobbar jag med mellan 3 och 8 timmar i veckan på olika träffar, och så ger feedback emellan då när han filmar sin gig.
Vad fint att du gör det. Eller är det, får du betalt?
Ja, jag får betalt. I och med att det skulle bli så pass mycket jobb, så tänkte jag att då tar jag betalt. Mm. Mm. När jag är mentor tar jag betalt. Om det bara är lite tillfällig feedback eller så. Men gör jag ett jobb, och det är mycket just att titta, analysera och ge av den här kunskapen över tid, då brukar jag ta betalt.
Varför ger du ut din bok igen? Och varför gör du det själv?
Det finns en efterfrågan, och Norstedts tryckte upp den. Jag tror den har sålt 15-17 000 ex, vilket är jättebra. Den kom ut 2009 kanske. Men jag märker att det finns en efterfrågan för en slut överallt. Så jag tänkte på ren spekulation. Så gör jag lite print on demand. Jag kanske trycker upp ett par 100 ex. Tipsar några bokhandlare nere i Visby till exempel. Och sen har jag med den på gig när jag också säljer min andra bok. Och så småningom plattan då.
Mm.
Jag kan. Och varför inte? Mm. Varför inte är väl det en bra orsak, tycker jag.
Ja.
Det finns en viss efterfrågan. Jag tänkte trycka upp den i mjukband den här gången, som ett format som jag gillar.
Sån där engelsk pocket.
Ja, inte lika pretto liksom, som inbunden. Och jag tyckte att den blev lite för... Alltså idag när man gör en pocket, då sätter man inte om böcker. Man bara gör dem mindre. Och jag tyckte den blev lite för trång, för tät liksom i pocket. Så jag vill ha en lite större format än pocket.
Okay.
Sen är det väldigt mycket med landet just nu. Beställer grus, meter gångar, klipper häckar, kratta. Alltså allt. Jag har mycket projekt där ute också. Mm. Den här helgen så har jag varit på återvinningen ett par, tre gånger och kört ved och så där håller jag på.
Och det här ligger någonstans utanför Enköping?
Ja, stämmer.
Men ligger det liksom mellan Enköping och Strängnäs?
Nej, det är inte på den vägen. Nej, okay. Det ligger längs med E18 i en by som heter Grillby.
Jaha, vad kul.
Ja.
Säljer de fortfarande kokosbollar där?
Nej, ja, lite slena i den rondellen. Nej, det är nog mer grönsaker och frukt nu. Mm. Jordgubbar och, ja.
Men minns du kokosbollarna?
Ja, jag minns. Ja.
Jag är ju uppvuxen i Strängnäs då, och hade min... Det här är otroligt intressant för alla inblandade, särskilt för dig. Jag hade mormor och morfar i Tierp, och min morbror uppåt Uppsala också. Ah. Så då åkte man alltid förbi den där. Om ens mamma och bonuspappa var på riktigt gott humör, då kanske man kunde köpa en sån här kartong.
Det är väl lite som... Är det inte Roslagsstoppet också som det står en sån här försäljare?
Det kan det nog vara.
Sen eviga tider tillbaka.
Ja. Ja. Man vill ju att det ska gå bra för dem.
kokosbollsförsäljarna. Ja. Jag tror inte du behöver oroa dig. Det finns en enorm marknad för kokosbollar. Ja. Kokostoppar, ja, kokosbollar. Ja.
Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om så här ständiga följeslagare idag.
Ja.
Och när jag tänker på dig så då tänker jag liksom, jag har en ständig följeslagare top of mind med dig.
Ja.
Vet du vad jag far efter?
Då gissar jag att du tänker på musik.
Ja, exakt så. Mm. Och för den har liksom alltid varit med ju.
Mm.
Men aldrig riktigt fått spela första fiolen.
Nej, stämmer.
Mm. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det var väl så det blev på något vis. Jag började med musik som ung. Jag spelade fiol och blockflöjt och sjöng i kör och allt det här. Hade inte så mycket musikundervisning i skolan för jag tyckte inte om den. Men jag höll på med musik bredvid hela tiden. Lärde mig att spela gitarr, sjöng, uppträdde. Var med på Tiljans talanger på Gotland, vilket ju ett måste om man vill slå igenom. Men det var alltid någon som sån Alvengren eller Einbusk Singer som vann istället. Sen höll jag på ganska mycket. Jag hade Neil Young-bandet tag. Jag startade också ett annat band som heter Treme Pentry. Som faktiskt hade en revival här, 20 eller 30 års revival. 40! 40 var det!
Okay.
Vi fanns 80 och vi gjorde ett gig nu under pandemin som var streamat. Som var jätteroligt och väcker liv i det här. Vi har nästan bara originalmaterial som jag skrev till bandet då. Mm. Sen är jag utbildad skådis och har fått använda musik ganska mycket i kabaréer, och jag gjorde egna nattklubbshower på Gutekällan och sånt där, bland stand-up, sketcher och musik. Men sen blev jag ju nästan enbart komiker och musiken fick vila ganska länge tills jag då fick den här längtan igen. När jag jobbade på Hamburg Börs och vi sjöng ju ganska mycket där, mycket parodier och sådär. Så kände jag att vi tar upp det här. Och jag hade också börjat ta sånglektioner igen under 90-talet sådär. Började sjunga lite jazz för jag gillade musiken väldigt mycket. Swing och American Songbook, och det skrevs fruktansvärt bra musik under första hälften av 1900-talet.
Mm.
Den är så välkomponerad, det bara flyter, den är rytmisk, den är underbar och bara var i.
Fem över sju och jag har tränat klart och hunnit handla och hem underbart. Mikromaten Tina, jag äter ballerina, sjungande The Bloodsucker Blues.
Får jag chansa på att du gick till Sanna Hultén?
Ja, det gjorde jag. Mm. Och vi klickade väldigt, väldigt bra.
Mm.
Jag fick jättefin hjälp av henne. Nu har jag haft hjälp av Sara Nordenberg, heter hon väl, va? Jag har lite namnproblem. Ja, och Sara Nordenberg, jätteduktig också. Som jag kom i kontakt med. Jag var med på Mello för några år sedan och sjöng så här förra årets vinnare.
Just det.
Mm. Och så hon har hjälpt mig med den här plattan då. Men sen har jag då haft...
Förlåt, jag ska bara säga att vi pratar om sångpedagoger.
Ja, sångpedagoger. Mm. Men sen har jag då haft... jag plockade upp en trio till en show jag gjorde 2005 när jag hade kommit över min jädra utbrändhet och kunde göra stand-up igen. Så jag gjorde en show med låtar. Och då plockade jag upp en trio till det. Och sen så småningom så möblerade jag om lite grann och så blev det en kvintett och jag tog till en saxofon också. Och det är det som är second edition då, som jag har gjort den här plattan med.
Mm.
Så när jag fick erbjudan om att göra en platta där för 3 år sedan är det ju nu då, så kände jag direkt att jag vill dokumentera det här bandet för de är så jädra bra. Och jag vill ju sjunga mer, men jag måste ju också vara ödmjuk inför det faktum att det är komiker jag är känd för, det är programledare nu och mer. Det är många förlorade år att jobba i kapp sångmässigt också. Såklart. Jag har en talang, jag är musikalisk, men det är mycket jobb att bli riktigt, riktigt bra. Så att Victoria Tolstoy-nivån och det här, Isabella Lundgren, den kan jag glömma för att jag är för sig inte ut ungefär som du känner med stand-up. Det där, jag skulle ha sjungit mycket mer hela livet och jobba aktivt för att bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Men jag är en entertainer, så att jag kan absolut prestera en väldigt fin kväll med jazz och stand-up blandet.
Mm.
Så genom att använda ett kort som är lite starkare så blir det en bra helhet. Och med det här nya materialet så känner jag efter konserten att folk tycker det här... De har inte hört de här låtarna, men allting är på svenska. Det svänger, eller det är vackert och det är finstämt. Och det... Jag märker att publiken gillar verkligen det här materialet och hela bandet har fått en ny tändning för att vi står inte längre och bara kör covers liksom. Mm.
Men vad är det för låtar ni har dokumenterat på skivan då?
Det är nyskrivet material som jag har fått in. Jag gick ut på sociala medier och fick in Mattias Wahlqvist, hoppas jag säger rätt nu. Ja, jag hoppas det. Han har skrivit 4 låtar. Sus von Arn har skrivit en låt. Adam Forkelid, jätteduktig jazzpianist. Några är översatte. Några är ballad som Bernt Rosengren, saxofonist, har skrivit. Och Gullin har skrivit en låt. Alltså sådär håller det på. Så att det är... men det jag tycker det sitter ihop och det fungerar bra. Så att, ja.
Vad spännande.
Ja, det är kul.
Och tanken då är först skiva och sen något slags... Sen ska ni ut med den.
Ja, det är min förhoppning att vi kommer ut med den nästa vår. Mm.
Och då kanske du kommer sitta lite, eller?
Ja, men jag har inte fått ordning på foten tills dess eller få en bra kortisonspruta så att jag kan liksom stå och gå lite mer. Jag har oftast inte ont när jag giggar. Jag har ont efteråt. Jag har ont nästa dag. Mm. Då stapplar jag ner i hotell matsalen som en lite äldre person. Betydligt äldre än vad jag är. Men sen mjukar det upp och så kan jag gigga igen. Men till slut så kommer man ju till vägs ände att det gör lite för ont hela tiden. Och då man börjar halta så det syns och så här, gillar inte det.
Jag har en känsla av att utan att ha något på fötterna, men jag har en känsla av att Svante Tureson lär väl ha suttit de sista 30 åren. Kanske han inte gjorde. Men det är min känsla i alla fall. Att han lutade sig lite mot en barstol.
Det kanske han gjorde. Han bytte ju faktiskt ut en fot.
Jaha, gjorde han det till och med? Mm. Alltså en helt ny fot?
Ja, vad jag förstår så hade han protes sista åren.
Ja, wow.
Ja.
Hårda bud i Mellerud.
Ja.
Duktig sångare.
Fantastisk sångare. Ja. Hela han är som en svensk Mel Tormé. Han har rytmen, han har tonen, han har ett helt eget sound och man blir ju bara glad när man hör honom sjunga. Han har vilken förebild alltså att ta rygg på. Mm. Helt otroligt bra.
Men vad tänker du liksom, för det låter ju ändå som att du är lite självkritisk i det här, att du liksom borde ha börjat tidigare och sådär. Men vad är det du känner att du brister då?
Det finns olika nivåer tycker jag som jag vill uppnå och det finns en sista nivå där jag bara är i musiken och lever den och bara levererar och jag vet att stämbanden bär vart jag än sticker och så. Där är jag inte riktigt. Det är dit jag skulle vilja och där jag ser att andra är. Där man tekniken och erfarenheten och avsändaren är så självklara så du kan bara gå in och vara musik. Mm. Där är inte jag riktigt. Okay. Utan jag är fortfarande en hel del också i teknikdelen och hur jag ska lösa vissa saker och sådär. För att min röst, också framförallt, jag fick corona 2 gånger, då blev min skarv ganska stor och jag måste hitta, det är därför jag ska spela om. Vi ska göra en låt en gång till därför att den måste sänkas för att min skarv funkar inte riktigt.
Vad är skarven?
Skarv, det är alltså skarven mellan huvudröst och bröströsten som ligger här nere. Och där nästan alla har en skarv på mitten, tjejer. Och om man sjunger mycket så hörs den inte. Utan du väljer, jag blandar rösten eller jag tar det här uppifrån eller jag tar det underifrån. Men just nu så bär den inte riktigt efter coronan och det gör att... då ska jag inte ligga och sjunga för mycket på den. Och den här låten, den ligger och drillar på skarven hela vägen. Så att jag liksom, nej, gör om, gör rätt liksom. Okay. Vi lägger den i bröster och så slipper jag och stå liksom och fundera på ens, kommer det här att gå liksom? För det är ingen bra ingång när man ska göra en låt.
Mm.
Men att bara vara musik, att... ja, men, som Whitney Houston eller vad fan som helst eller Victoria Tolstoy för den där som jag har sett jobba live flera gånger, bara gå in och bara vara liksom och sända musik. Det är helt fantastiskt.
Jag kan vara solen i ditt liv, kanske gnistan tänds igen om vi får tid, elden är så stark med dig bredvid, om jag får vara här.
Men jag tänker mig att liksom, för varje gång man hör dig sjunga så känns det ju som att det också är ditt element på något sätt.
Jag håller med. Jag håller med. Och det jag hör är ju också faktiskt skådespeleriet som gör att jag kan berätta en text, vara närvarande i det. Och det kan många gånger också bli en styrka, tycker jag, jämfört med någon som drillar och wailar och har full kontroll på instrumentet men inte riktigt är med i texten och inte sända, liksom inte berätta det, utan bara sjunga. Och så att, jag menar, jag har styrkor som jag kan föra in i det här som gör ändå att jag känner inte att jag inte får vara med. Det gör jag inte. Nej, så dålig är jag inte.
Nej, jag tycker du ska vara med. Ja. Men du är en fantastisk sångare.
Ja, tack.
Men vilka är dina hjältar då? Alltså, du var lite på det här tidigt 1900-tal. Men är det de här liksom när de fortfarande spelade in i storband i studion?
Ja, så jävla häftigt. Jag har gjort en storbandsplatta och då gjorde vi precis så. Stå mitt i studion bland alla musiker så körde vi in allting bara rätt in i. Det är ju det bästa. Idag tillverkar man inte musik riktigt på det, utan någon sitter i Los Angeles och gör en loop och någon annan sitter i Stockholm och så mixar någon i Berlin liksom. Och ja, men det går ju, så att det fungerar ju. Men mina hjältar bakåt, det är Sammy Davis, det är Mel Torme framförallt, och Dean Martins attityd till det mesta i livet tycker jag är ganska skön, det här att man har ett litet leende i mungipen. Och Frank går ju inte heller riktigt och kom förbi Frank Sinatra, men...
Men det är liksom inte Nina Simone?
Nej, inte på det sättet. Okay. Jag är lite noga med röster. Nina gör fantastiska låtar och hade en strävhet som jag kan tycka om. Men varken henne eller Rita Franklin eller Ella Fitzgerald, det är inte riktigt min... Edda James tyckte jag väldigt mycket om. Hon hade jävla pondus alltså när hon sjöng. Och sen Whitney är ju min husgudinna, även om jag inte alls är hennes genre. Mm. Så hon var ju bara som ett rör upp till Gud när hon sjöng. Liksom. Det var helt otroligt.
Jag har träffat hennes mamma.
Hennes mamma? Ja, ja, okej.
Okay. Mm. Sissy Houston.
Sissy, ja. Ja.
Jag gjorde en intervju med henne. Den gick tyvärr inte att sända för att hon hatade mig så himla mycket.
Jo då.
Ja. Men däremot så älskade hon min producent som var med också. Det här var på någon det liksom, premissen för intervjun var att vi skulle göra den på den här speciella fiskrestaurangen i New Jersey.
Ja.
Och hon skulle ha med sig två personer och jag skulle ta notan. Och sen så alla frågor jag ställde så suckade hon bara.
Aha.
Och sen ifall Kristina som var med också, Görling Birro som du kanske har haft med att göra. Ja, skitsamma. Om hon ställde ungefär samma fråga, då fick hon ett svar. Så det blev liksom en mycket, mycket märklig inspelning. Men jag tänkte så här att om Sissy Houston någon gång går ur tiden så kanske jag ska göra någonting mer än där.
Ja, ah, okej. Okay.
Men det var väldigt
speciellt. Men gud, vad skumt.
Ja, det var mycket speciellt.
Ja, ah.
Men hon hatade min uppsyn, kanske.
Och kanske var där för maten.
Kan det ha varit, det kan ha varit så. Men du, vad fint då att liksom musiken då är äntligen, eller vad vi ska säga, ska få träda fram lite mer. Men du, det här med programlederiet som du nämnde för en stund sedan, att det har blivit liksom lite mer och mer av det.
Ja.
Har du varit reaktiv i det eller har du stått vid rodret för den rörelsen?
Nej, det har nog bara hänt faktiskt. Jag fick ju förfrågan om bäst i test och innan dess så hade jag gjort det här Stjärnor hos Babben, vilket också var väldigt kul. Nere i Göteborg där jag intervjuade en artist åt gången liksom och hade gäster och allt möjligt.
Och jag tycker att man ska ha ett enkelt upplägg för program. Det här upplägget är att jag är Babben och så har jag en stjärna här och ikväll så är det Robert Gustafsson.
Men när jag fick bäst i test och tittade på det...
Du hade gjort Babben & Company också som...
Ja, jo, men det var ju 2007 tror jag. Så att, ja. Men då kände jag ju inte... När inte det fick fortsätta så tänkte jag... Ja, nej, men skit vart jag turnerar och jag gör det här liksom. Men sen kom ju Stjärnor hos Babben och sen var det uppehåll igen. Sen fick jag den här förfrågan om bäst i test. Tittade på Taskmaster några avsnitt jag fick till mig och skrattade högt och tänkte, det här vill jag jobba med för det här är spontant, det är komiker, det är löskokta hjärnor och det är full fart. Jag kör. Och vi fick ju bara 4 program första säsongen för de ville testa lite olika format. Så fick vi fortsätta och ganska snart så sa jag till David, fan det här kommer att bli vår pensionsförsäkring. Jag kände bara, det här blir en succé. Mm. Vi har så roligt, de som är med har roligt och resultatet blir så fruktansvärt kul. Vad skulle kunna gå fel liksom? Så jag är så glad att det här kom till Sverige och jag är så himla glad att vara en del av det, måste jag säga. Så för de yngre idag så är jag ju programledare. Lite grann som Gunde Svan, han är ju programledare. Va? Och kan skida också. Det är ju lite så, millennials och så vidare. De har ju nästan aldrig en historisk bakgrund till någonting, utan det är ju här och nu och ja, men då är jag programledare liksom. Jag får väl helt enkelt inse att det är ju absolut ett starkt ben just nu. Mm. Så är det ju. Jag har ju en mot Sverige också nu som går i höst. Och
ja, det kommer en säsong till.
Ja, det gör det. Mm. Ja. Och sen är det möjligt att det fortsätter, men i Sverige är vi ju inte programledare på 2 kanaler. Så att när Bäst i test då överköpt till 4:an så är det nog ganska självklart att jag inte är kvar. Eftersom jag följer med programmet så är det ganska självklart att jag inte får fortsätta med emot Sverige. Så även om det fortsätter så kommer du få en ny programledare.
Kan en person vinna mot resten av Sverige?
Då kör vi.
Genom att gissa hur det går i våra experiment.
Hur många pensionärer går det åt för att rubba det här flygplanet? Hur många bollar åker ut när han gör bomben?
Jätterolig röst.
Och kan du gissa antalet ballonger som får den här tjejen att flyga?
Varför är det roligt att göra TV?
Vilken bra fråga. Alltså när det gäller Bäst i test så är det ju för att det är så vansinnigt roligt program. Och när det gäller emot Sverige så tycker jag att det är också ganska häftigt och att det ändå finns lite i grunden att kan du lite så här natur, har läst kanske naturvetenskaplig eller att du är lite så här, kan lite om fysikens lagar och så vidare, så kan du ändå lite grann humma till. Men det är rätt så oförutsägbart och absolut inte googla det. Vilket gör att publiken blir också aktiv. Det märker vi ju i Duo-appen. Folk sitter verkligen hemma och gissa. Och nu kan de ju tävla mot varandra också hemma i soffan liksom. Jag gillar det här. Vad jag gillar med emot Sverige också att det är direkt sent. Jag gillar, nu går tåget. Mm. Är du med?
Mm.
Och alla skärpar sig. Det blir ju så. Man är skärpt när man spelar in även live on tape som vi gör med Bäst i test. Men den skärpen går inte att jämföra med när det är direktsändning och alla bara liksom sträcka på sig och nu jävlar liksom. Nu gäller det att jag sätter min grej. Och vi är ju liksom 50 pers som tänker det. Mm. Och det är en häftig energi alltså.
Ja, för det var det lite. Jag kanske tänkte rent fördomsmässigt att du då, som ju i mångt och mycket har varit ensam mycket.
Ja.
I ditt yrkesliv. Mm. Liksom. Även om det såklart finns kollegor på klubbarna så att säga.
Jo. Nej, jag har turnerat väldigt mycket själv. Och det började jag ju fan med redan 93. Mm. Så började jag liksom åka. För då, redan då hade jag blivit så pass etablerad så att jag liksom sålde ut teaterna själv. Mm. Och sen har jag åkt kuske väldigt mycket själv.
Och då tänker jag mig att det är jävligt skönt att gå in i en produktion där det är, ja men som du sa, 50 pers som gör det här tillsammans. På
hurra, jag har jobbat kompisar.
Ja.
Ja men så är det absolut. Mm. För att när jag är på turné, den senaste, den här expeditionen, då hade jag med en tekniker för att vi var ju så mycket udda lokaler så det var inte alltid det fanns teknik på plats eller att det fanns en firma i närheten så kunde jag liksom råda upp det och garantera att det blev liksom som jag ville ha det. Men annars så ja, åker jag själv, kommer till teatern, gör soundcheck med den personen som jobbar med tekniken på plats. Gör föreläsare eller kör min show och sen är det hem.
Mm.
Det har varit roligt då när jag haft bandet med mig för då har man i alla fall liksom, då har vi alltid sitter ner en och en halv timme innan vi ska gigga och käka ihop och råda dit catering liksom. För det är en sån här viktig grej tycker jag. För att det här med att ut och jaga kebab liksom 50 minuter innan gigget börjar, det är värdelöst verkligen. Mm. Så det står i mitt kontrakt när vi turnerar med band att då ska alla sitta ner, crew, allihop. Så har vi den här stunden ihop liksom en halvtimme där vi käkar och stämmer av att alla är okej.
Men då låter, alltså då är det ju liksom lite tänka mig båda de här projekten som ju då tar mest av din energi liksom. Alltså om vi ser TV:n som ett projekt och sen som musiken som ett annat. Båda de är grupparbeten.
Ja, det är de. Men liksom, jag börjar ju i grupp. Jag börjar ju med fria grupper första 8 åren efter scenskolan. Jag är en gruppmänniska om jag är i en bra grupp. Rea var också grupparbete och däremot så kan jag tycka ibland på teatern att det är svårt att få ihop alla ensemble till en grupp. Ibland går det, ibland går det inte. Men bland skådespelare tycker jag det är mycket vanligt att någon vill stå i en egen bubbla och lira sitt spel liksom. Och vill inte komma in i matchen och vara med alla andra. En riktigt bra ensemble, då är alla i samma bubbla. Och har en riktigt bra kväll, då är publiken med den bubblan också. Då hamnar alla i flow, det blir liksom helt magiskt. Men har du någon jävel som står där och är lite för sig själv och tycker att... att den av olika anledningar inte liksom vill dela energi med de andra, då blir det inte, då uppstår aldrig det där. Musiker, de är helt inställda på att lyssna in vad andra gör och vara en del av det. Och ja, det särskilt, är som att jobba i smör.
Särskilt i jazz liksom.
Ja, absolut. Alla är med. Så fort det händer någonting så hör det alla det och anpassar sig till det liksom. Mm. Och det sker bara sömlöst, intuitivt liksom, på ett fantastiskt sätt. Även jag liksom har ju öronen öppna och är det så att det är någon som lägger till någon extra grej så då ger man ju den liksom ett litet leende. Ja, yeah, liksom jag hörde det där liksom och den tittar tillbaka. Och det är ju ett sånt här givande och tagande på scenen att vi gör det här tillsammans. Mm. Och jag gillar det. Vad jag inte gillar det är att vara fast i konstellationer där det inte det här finns. Då måste jag därifrån. Mm. Så är det bara.
När hade du det så sist?
Oklart faktiskt. Det är ett tag sedan. Mm. Jag väljer nog mina sammanhang med omsorg faktiskt. Men det har hänt, det har absolut gjort. Mm. Att jag hamnar i situationer där vi inte riktigt, det klistrar inte ihop sig riktigt på ett bra sätt.
Men du, nu är det väl ett tag antar jag tills någonting faktiskt syns i TV4, eller?
Ja.
När kommer det?
Det blir ju nästa vår då. Ja. Våren 24.
Så då vet du inte riktigt, eller har... Jo, men det måste du väl ha. Du har liksom varit där och förhandlat och liksom, ska du bli en TV4-profil nu?
Nej, inte mer än så tillvida att jag leder ett program som går på TV4 och som förmodligen kommer att fortsätta gå på primetime. Men jag har inte skrivit över så att jag ska bli en profil för fyran på det sättet som en del andra har gjort, att man med bulla och bång, åh, nu lämnar jag det här och nu går jag till fyran. Utan jag följer med ett program. Mm. Det är så jag ser det. Så jag vet inte riktigt. Jag har inte förhandlat med fyran direkt. Utan jag har förhandlat med produktionsbolaget. Min agent har förhandlat med produktionsbolaget i England.
Okay.
Det är så det har sett ut. Mm. Och sen är det Baluba som gör det här i Sverige. Jag tror inte att det blir någon jätteskillnad i hur vi tillverkar programmet faktiskt. Och vi kommer inte heller vara i TV4-huset. Så jag vet ju ännu inte riktigt hur det blir. Så att på ett sätt så det blir ju lite nytändning ändå att vissa grejer kommer att bli annorlunda, så är det ju.
Mm. Men för tittarna så blir det i princip samma fast med reklamavbrott då?
Ja, det är absolut vår målsättning. Mm. Att det är precis så det ska bli. Man ska känna igen programmet, det är samma gedigna jobb och kärlek nedlagt liksom som det har varit nu i 7 år och vi kastar omsorgsfullt och vi hittar på så kul, testar vi bara kan och klippa ihop det här på ett bra sätt. Vi har ju fantastiska klippare till exempel. Mm. Och sen så är det bara det tillägget då att förmodligen antar jag att programmet förlängs. Vi gör lika mycket innehåll, men sen är det ju då att det späckas in reklam emellan. Mm. Att det blir som i akter liksom.
Säg att Åsa Sjöberg, om hon nu fortfarande är programdirektör på TV4, om hon tar en lunch med dig och frågar dig, okej, nu är du här, skulle du vilja göra något annat hos oss också? Är det liksom, skulle du vilja tillbaka till något slags talkshow-format också?
Det har jag inte tänkt på faktiskt. De har ju 2 väldigt duktiga grejer. De har ju Malou, de har ju
David Helenius.
Helenius, precis. Så jag är inte så säker på att de vill utöka det. Jag brukar ta förslagen under beaktande när de kommer, men det är inte någonting jag kommer att driva att jag vill prompt ha ett program till. Det är lugnt. Mm. Vi kommer... Det är en hel del jobb med... Och jag ville ha plats för just att kunna turnera med musik. Och det här gör ju mig tid över liksom. Också när jag inte ska stå i direktsändning nästa höst till exempel. Att hitta på andra saker.
Mm.
Ja, så det får vi... Det får jag nog ta om det kommer. Men de har ju så... De har ju massor med duktiga programledare.
Jo, jo, men det är inte det som Åsa Sjöberg säger. Hon frågar bara vad du skulle vilja göra.
Okej. <Okay. laughs> Då får jag nog säga att jag får gå hem och fundera på det.
Mm,
ja.
Jag förstår.
Ja, jag har ingenting så där. Men gud, jag vill göra det här. Då hade jag ju pitchat det för länge sedan.
Mm.
Ja.
En sak som jag liksom tycker mig har märkt lite mellan raderna, det är ju att det finns en annan konstform som du också ägnar dig åt, nämligen måleriet.
Collage.
Okay.
Collage. Mm. Klipp och klistra.
Jaha.
Jag gillar collage för det är lite grann som stand-up, att du tar bitar av verkligheten och sätter ihop dem på ett nytt sätt så att det uppstår ett nytt uttryck. Jag gillar collage väldigt mycket. Och jag har till och med inrett ett helt rum på landet med bara material och liksom, det är bara sett sig när jag är aldrig där. Inte gångarna jag gör collage, det är när jag är på kurs.
Okay.
Så jag försöker gå kurs så ofta jag kan.
Ja, men vadå, du går, vad söker man då?
Fridhem nere i Skåne, Svalöv, har jag haft kurser. Nu är tyvärr den läraren inte aktiv längre, utan hon hade sin sista kurs förra året. Jag gick någon kurs här för några veckor sedan i Stockholm. En duktig kvinna som hade en hel kurs. Och då tillverkade jag några stycken också. Sådär. Så att, men vi har pratat om det där för att min kille målar. Och att vi ska ta en hel där vi sätter oss verkligen och gör. Han målar och jag liksom gör collage. Sådär, så att vi... Det där hamnar alltid sist på listan fastän det är så himla kul. Och det är lite grann som att stå i mörker rum. Alltså tiden bara flyga.
Ja.
Ja, så jag älskar ju det. För det är så här och nu verkligen. Och...
Det låter ju lite grann som de här grejerna där du faktiskt, där det blir flow, där du är i stunden. Liksom. Det är de på något sätt som du lite grann lever för.
Ja, men så är det ju. Ja, men närvaro är så otroligt avstressande. Att man verkligen bara är här och nu. Att man bara verkligen sitter i den här soffan på rumpan. Är närvarande med sin partner. Alltså, de där stunderna, då stillnar ju allting. Allting blir... Och så är det också när jag sitter... Och det är därför också som jag inte vill att det ska bli ett slutmål med det. För det här... Collagen är en Barbro-aktivitet, känner jag. Stand-up och programlederi, det är en Babben-aktivitet. Mm. Jag skiljer lite på det.
Just det.
Att det där är bara för mig, och det kanske därför inte blir av heller. Utan jävla jobbgrejerna, de går alltid först. Men att bara vara med mig själv och sitta och fnula och liksom klippa och klistra. Det är kvalitetstid, och det är inte alltid jag unnar med det.
Finns det en terapeutisk funktion i det också?
Det kan det nog finnas. Jag gick en terapi, nu är det nog 10 år sedan, hos en jätteduktig terapeut där jag fick göra någonting konstnärligt mellan varje som hakte i det vi hade pratat om, eller om det var en guided meditation, att jag fick liksom en bild av det och så vidare. Och redan första gången så gjorde jag ett collage. Det bara blev så spontant. Och sen fortsatte det, och jag sparade. Det är en riktig resa. Alltså, det är blandet drömmar, det är meditationer, det är saker vi har pratat om som har hakat i så här. Och vissa av de bilderna blev faktiskt... Fast när jag inte kan måla och teckna egentligen, så blev även akvarellerna... De blev väldigt uttrycksfulla, måste jag säga. Mm. Det var häftigt.
Det var där den här läbbiga mardrömmen om din dotter i bassängen hamnade.
Ja, ja. Den bilden, nu fick jag kalle kårar. Alltså, hur visste du om det? Har jag berättat om den förut?
Kan det ha varit i Fördomspodden kanske?
Ja, det kanske det var. För det var en riktigt stark bild. Alltså, hur hon bara står på botten med det här långa håret bara svevar runt henne som du gör när det är i vatten. Mm. Och jag är uppe i ytan och liksom bara försöker liksom hämta luft och ha så här jättestora svarta ögon och är skiträdd. Och måste ner och hämta henne liksom. Och hon bara står där och bara låter den här drunkningen ske. Så jävla läskig dröm alltså.
Ja, fy fan.
Ja, den var inte kul.
Nej, det förstår jag. Och det låter ju som att du har testat otroligt mycket terapi. Eller?
Ja, det har jag gjort.
Ja,
ja. Jag var inte riktigt rätt ihopsatt från början, så att jag har fått laga lite och bygga om. Det var nog nödvändigt. Jag mådde inte bra när jag var yngre. Och jag fick ingen rätt sida på det själv, utan jag behövde verkligen. Så jag började ganska tidigt när jag var i Göteborg. Jag var kanske 26 när jag började gå i terapi. Så jag gick i flera år där och sen har jag fortsatt att gå periodvis olika typer av terapi. Framförallt när jag var utbränd gick jag mycket olika sorter, så försökte gå ner med på djupet liksom. Jag var på Mullingstorp några vändar som är riktigt sån här tuff möte självterapi då.
Okay.
Som jag vet bland annat Börje Salming har pratat om att han gick och lite så. Där man, ja, tar tag i saker som kanske till och med för intellektuella. Du kan inte prata om dem. De sitter bara i kroppen. Du vet inte var de kommer ifrån och hur du ska hantera dem. Så de jobbar ju med riktigt tuffa metoder för att liksom få fram och kasta ljus på vad det kan handla om från början, så att säga. Och sen gick jag då den här terapin där jag fick, gud varför minns inte jag vad den hette. Men det var väldigt bra i alla fall, där man blandade olika. Hon var ju psykoterapeut men också jobbade just med det här konstnärliga uttrycket. Det passade mig jättebra, och hon var också en väldigt bra förebild och mentor för mig liksom. Hon var också så här från landet och bra jordnära liksom. Ja.
Är du helare? Är du en helare människa nu?
Ja, det är jag. Mm. Det är jag definitivt. Jag har lekt mig själv på en massa olika sätt. Och jag är så glad för att jag har haft möjlighet att göra det. Det är ju också, det kostar ju fan pengar alltså. Men också att jag har gjort jobbet. Det är ju inte bara att gå till en terapeut och betala, utan det är ju också att själv göra jobbet emellan och se till att du hela tiden reflekterar och funderar vidare hemma emellan liksom, träffarna.
Mm. Har du gåtor kvar i dig själv som du inte förstår?
Vet inte.
Mm.
Jag tror mycket av det som låg i vägen för mig har jag så småningom släpat bort då, så att vägen är mer fri. Men helt... Jag tror aldrig man kan lösa helt sitt eget mysterium, det tror jag inte.
Kanske vore det tråkigt för mig.
Ja, det tror jag också.
Men den dåliga självkänslan, var det en sån här grej liksom?
Den var ju orsaken till att jag brände ut mig. Att jag bara la all mitt värde i att jag skulle prestera. Så att den fick jag ju verkligen ta tag i på olika sätt. Då hade jag en mentor.
Mm. Och liksom har då fått hjälp att se att du faktiskt är värd något i dig själv, eller?
Ja, men framförallt är det ju orimligt att gå omkring och känna att man är värdelös bara som man är. Det är en sak att du presterar dåligt, men att tro att man inte är värd någonting, alltså det här jävla jantelagsgodset vi bär på, väldigt många av oss som är uppfostrade liksom med den, det är ju kontraproduktivt alltså. Det är klart att man är någonting.
När du var med i Min sanning,
ja.
Hur var det förresten?
Det var ganska omtumlande, för att jag var inte beredd riktigt på vilken typ av fråga som skulle komma. Och det visade sig sen att min syster hade tipsat henne om att vi skulle prata om min mamma. Så det var lite överrumplande.
När mamma hade någon dag kvar att leva så var jag med henne på sjukhuset, och då sa hon just det här att ja, jag vet ju att ni kanske inte alltid har varit så nöjda med hur jag har varit som mamma. Då ägnade hon sig liksom åt ett ögonblick av självrannsakan och sa liksom att är det någonting du vill säga så säg det nu. Mm. Och jag tittade på den här döende människan och så sa jag bara att vet du mamma, jag tror aldrig gör så gott de kan.
Mm.
Och det var mitt sätt att säga, gå i frid, vi har överlevt.
Och du är ju väldigt öppenhjärtig i den där intervjun, kanske lite då tack vare att du inte var beredd.
Ja.
Mm. Men för det som du berättar där är ju liksom att din mamma var, eller i efterhand antar jag att du har sett att det fanns narcissistiska drag hos henne, liksom att det var svårt att nå in på något sätt. Eller något,
ja, från, det var faktiskt min senaste då psykolog som sa, utifrån det du berättar så är min diagnos att hon var narcissist med borderline-drag. Alltså att hon saknade impulskontroll helt enkelt i vissa lägen när hon blev trängd.
Mm. Men då undrar jag, det kanske är svårt, men har du någon teori till varför hon blev sån?
Nej, vad jag har förstått så är det här Alltså narcissism är en psykisk störning. Jag vet inte om man blir det, utan det verkar också delvis kunna vara medfött. Alltså att man inte riktigt kan se utifrån andras perspektiv, utan man kan bara se från sitt eget. Det är en slags, i många fall tror jag, medfödd begränsning faktiskt, som nog är ganska plågsam även för den som har det. Att man nog känner sig ganska mycket själv missförstådd, därför att man förstår inte andra heller. Mm. Och också det allra jobbigaste tycker jag måste ha varit att hon hade väldigt svårt att skapa nära relationer. Hade väldigt få vänner och jag vet inte ens om hon hade någon att anförtro sig till liksom. Och så lätt är det ju inte att leva utan att ha någon ibland om man sätter sig. Nej, men nu är det så här och så här. Och nu sa han så här och nu blir det så här. Och gud vad jobbigt jag har det. Alltså, jag tror inte hon hade någon faktiskt att vända sig till i de lägena.
Har du varit rädd för att du ska ha de här dragen själv? Eller?
Jag tror vi alla är lite oroliga för att vi ska ärva drag från våra föräldrar som vi inte tycker om.
Precis.
Självklart så har jag varit orolig för att jag omedvetet ska få med mig in i min egen barn och fostran till exempel.
Ja,
därför var det väldigt lättnad när min dotter flera gånger har sagt att så är det verkligen inte. Hon kunde väldigt tydligt se. Hon sa rent ut när hon var ganska, alltså redan tidiga tonår, att jag tycker att du är en sån himla fin och bra mamma och jag tycker att det är helt otroligt, framförallt med tanke på hur din egen mamma är. Och du vet, när någon säger något sånt och det kommer från någon man tycker så mycket om och man känner, amen, tack dotter, jag tror inte du förstår hur mycket det betyder för mig att få höra det, för att det var verkligen min strävan att det jag har varit med om ska inte märkas när jag bygger en relation med dig.
Mm.
Så känner jag. Mm. Så det blev så himla, vilket fantastiskt kvitto från henne, utan att hon kanske tänkte på det själv, att få det också av henne. Liksom. Det var starkt, mycket starkt.
För det där är ju svårt. Jag menar, jag var pissrädd när jag skulle bli pappa också.
Ah.
För att min farsa hade framförallt kanske inte varit där. Alltså det var plus att han inte riktigt visste hur man var pappa.
Nej.
Så att han liksom, min känsla var, det här tror jag har sagt till honom också, men min känsla var att han är där förresten tillsammans med min mamma. Det är den enda bild jag har av de två, för han skildes i samband med att jag föddes typ.
Okej.
Men det är ett jättefint foto.
Ja.
Du har ställt in handväska för.
Det var lite jag har täckt för dem lite. Ja, så du ska tänka så mycket på dem nu.
Respektlöst. Nej, men min känsla var att han bara väntade på att jag skulle bli tillräckligt stor. Han var gymnasielärare när han fortfarande jobbade. Så att min känsla var att han förstod liksom
vuxna
människor.
Vuxna barn bättre.
Precis.
Ja, men så där tror jag det är. Alltså, att man är bra på vissa åldrar. Det vet jag fler som har sagt att nej, jag gillar barn upp till den här åldern sen, och inte sällan har det hänt dem själva någonting, något katastrof vid en viss ålder, och efter det har de mått dåligt och då slår det igenom vad de tycker om barn i den åldern också, ja, som inte har någonting med det att göra. Jag har lite sett ett sånt mönster några gånger faktiskt, vilket jag tycker är intressant.
Verkligen.
Ja.
Nej, men det fina är ju sen, och sen när jag väl blev pappa, jag var också livrädd för att bli pappa till just en son, för att jag tänkte att då blir det kraven ännu mer, alltså ännu större på att jag ska liksom veta hur man gör.
Ja.
Men sen när han väl kom, min grabb, så följde det sig väldigt naturligt.
Det finns ju ingen mall. Vi är ju alla män och kvinnor och allt däremellan på det sätt vi är. Man kan inte säga att man blir någonting på det sättet. Alltså att du måste ju inte börja lyfta skrot eller liksom göra en massa saker som du tror är bilden av manlighet. Utan du är såklart man på ditt sätt.
Mm.
Och pappa på ditt sätt. Och det ser vi nu också med de här otroligt bråkiga familjekonstellationerna som vi har. Liksom, och samkönade par som har barn och så vidare. Att det är ju personerna som är förebilder och inte att man går in i någon könsroll på det sättet. Och det tycker jag är på många sätt befriande, för att det finns så många sätt att vara den man är på, men man är ju ändå, man är förälder som den man är. Det tror jag är det viktigaste, att man försöker vara någonting annat.
Och sen tror jag också att det handlar jättemycket om att vara där, alltså att man får FaceTime, att man är liksom, behöver inte ens göra någonting. Man kan vara tysta eller sitta och pilla på sina jävla telefoner ihop.
Ja, eller bara sitta och titta på Mumintrollen 27:e gången liksom den månaden, men man är där. Min exman sa ju, du är aldrig hemma liksom. Nej, tänkte jag, men jag har ju då läst liksom otroligt mycket böcker för min dotter. Alla 5 böckerna, Alla Britta och Silver, Svarta hingsten. Jag har läst hela Sagan om ringen. Jag har läst alla 7 Narnia-böckerna. Nå fan var jag där. Och just att läsa. Så fort jag var hemma så läste jag Natti, vår dotter. Och där precis när man har läst och hon ska somna. Det är också den här bästa tiden. Hur har din dag varit? Hur är det i skolan? Hur är det någonting du undrar? Alltså, för då är både så här avspända, och då kommer det här som kanske ligger och trycker lite grann hos barnet, är min erfarenhet. Då kan man adressera det på ett lugnt sätt, och sen off the chest, och så kan barnet sova liksom. Det där, jag pratar mycket viktiga saker med min dotter just de där stunderna.
Men nu får du inte läsa för henne, va?
Nej, men hon pluggade till jurist. Så var det någon jävla tenta. Och hon var så stressad. Och hon hade så mycket papper. Hon läste. Och hon var så jäkla ambitiös. Och jag vet inte vad hon har fått ifrån. Men hon är superambitiös. Och så kunde hon inte varva ner. Och så och plötsligt blev hon så där, du vet. 7, mamma, jag kan inte sova. Okej, ska jag läsa för dig? Ja, så gick jag in. Och så hade hon så här gammalt kapitel kvar i Åskmolnet, någon sån här hästbok från 40-talet liksom. Så jag bara satt mig ner och så började jag läsa, och jag läste 10 rader kanske, så sov hon. Det satt liksom i hela systemet att nu varvar vi ner.
Gud vad fint.
Och så jädra fint. Och titta på den här liksom 23-åringen som ligger där liksom. För att jag läste lite en hästbok för henne, och allting var som förr, och det fanns inga krav.
Vad fint.
Ja, det var fint.
Du, jag blev väldigt, väldigt sugen på att sluta här, för det var så härligt bra ställe att sluta. Så nu, och nu ska jag förstöra allting då genom att ställa en sista fråga ändå.
Gör det.
För att vi var på det här med, jag sa att jag ville prata om följeslagare och musiken framförallt. Men om man tänker i mänsklig gestalt då, vilka har varit de här som har varit viktigast för dig?
Rent på vilket sätt?
Rent yrkesmässigt tänker jag.
Det har väl varit de jobbarkompisar man har haft. Jag har inte riktigt haft någon mentor själv, känner jag. Inte sen jag fick, jag hade Mona Malm ett block som det hette då. En 4 månaders period kanske när jag gick scenskolan. Och hon betydde väldigt mycket för att jag kände att jag får också finnas som jag är. Och jag kanske inte ser ut som Lena Endre och kommer att bli den typen av skådespelare. Men jag kommer att bli en skådespelare som är som jag. Även om den poletten kanske trillade ner fullt ut några år efter jag hade gått ut scenskolan, så som förebild betydde hon väldigt mycket, just genom att hon inte såg ut som de här sulfiderna med liksom smala kroppar, höga kindknotar och långt uppsatt hår liksom, som liksom henne kunde dansa på operan, utan hon var med babam liksom, väldigt så här pondus, lugn, och hon var en jättebra pedagog. Lärde mig några av de viktigaste sakerna faktiskt på scenskolan som jag fick med mig därifrån.
Jag trodde du skulle nämna Adde Malmberg.
Ja, men vi är ju mer, vi är parhästar på ett annat sätt. Vi går way back. Vi började jobba ihop jättetidigt på några, ja, Västermans och Norra Brunn och Patricia, och började undervisa barn, efter typ 2 år när vi hade hållit på med stand-up. Vad är det vi gör? Hur gör vi det? Och sen drog vi ju den här utbildningen på DI och har turnerat tillsammans, och han har regisserat flera grejer så här. Men jag känner mer att vi är som tvillingar nästan. Alltså vi är som syskon och riktiga parhästar. Vi gillar att jobba ihop. Jag litar på Adde 100%. Han är verkligen så här no bullshit. Och det gillar jag. Om han tycker något, så är det alltid för att det jag gör ska bli bättre. Det är aldrig personligt riktigt, eller att jag kan misstänka att egentligen gillar inte Adde mig, utan det är liksom, nej, jag tycker inte det här fungerar, jag tycker jag ska göra så här, nej, men det här är inte kul liksom. Och ju mer etablerad jag har blivit, desto viktigare har det blivit att just ha de här som kan säga rakt, nej, det där är ett blindspår, det där, skit i det där, nej, det där är dåligt omdöme liksom. Så att Adde och även Thomas Oresson har jag, för jag ofta så skriver jag de här 20 minuterna och sen lanserar jag det skarpt på Norra Brunn. Jag går inte ner på Big Ben och liksom kör där först, utan jag står på Norra Brunn, betalt gig liksom och ganska tuff publik och kör helt nya skämt och kanske 10 minuter liksom. Det är, men jag gillar det. Det var fan, det här är ingenting för feg, så här tänker jag, nu kör vi. Men då har jag kanske tagit hem Oredan eller Adde innan och så bollar materialet med dem så att det blir i alla fall testet en gång och jag får lite synpunkter och sådär, och de kanske kommer på något adderande skämt och så. Men Adde är definitivt en parhäst. Om jag har en Hasse eller en Tage så är jag.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, det är den personen. Han har betytt jättemycket för mig genom åren. Och han är en klippa.
Babben?
Ja?
Nu är vi klara.
Då ska jag gå hem och snyta mig.
Det ska du få göra.
Förlåt att jag kom så förkyld.
Det gör ingenting. Jag tar i vilken form du än uppstår.
Tack. Jag hoppas det inte smittar.
Nej, jag blev inte smittad, och Oredan som nämndes på slutet heter egentligen Thomas Oredsson. En mycket, mycket fin man och rolig dessutom. Och Babben Larsson med Kvintetts album heter Vägen hem och lär komma i sommar. Med det stänger vi butiken för idag, och med vi menar jag som du vet Ninni Westin, Kristoffer Triumf och förstås Acast. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse.